Det är synd om Slynos lyngeråldern. Den har fullt med tankar, men den har inte alltid de rätta uttrycken för de tankarna. De blir ofta antingen lite för patetiska eller lite för slarviga. Med mig var det nog det första felet. När min mors sjukdom föranledde en stor förändring i min tillvaro för att min syster Klara skulle överta hushållet hemma i Barkarö prästgård, så kunde hon inte längre läsa med mig och så måste jag hemifrån. Jag hade alltid varit mycket rädd för städer och hade reagerat skarpt när man skojade med mig att jag skulle sättas in i en Anderssonska flickpensionen i Västerås. Men att ett luftombyte andligt och lekamligt skulle vara bra för mig, det förstod man i allmänhet. Min syster Ida, som då var sköterska på Lidköpings lasarett, hade bland andra vänner i den trakten också ett par familjer på Kollands halvö i en socken med det underliga namnet Rackeby. Socknens namn har föranlett en historia om en erövrare som av förakt för traktens invånare hade utnämnt sin hund till regenten. Åtminstone visade man i närheten kung Rackes hög, men om det verkligen legat en hund begraven vill jag låta vara osagt. Socknens största kulturminnesmärke var kanske den långt in på 1900-talet oskiftade byn Storegården med dess aldrig av rödfärg berörda stugor där grisarna bökade i smörjan. Utsikten var enligt min mening vidsträckt och tröstlös över gråa trädor och odikade ängar omgivna av fallfärdiga stenhag där stenarna rullade efter när man försökte komma över. Min västmanländska lokalpatriotism tittade med förakt ned på den nya omgivningen. Där fanns gott om ättehögar och fornborgar i trakten och hela omgivningen verkade fornminne. Att jag slutligen lärde mig att hålla av även den trakten framgår tydligt av Årlunda-skildringen i min roman Daniel Malmbrink. Min systers vänner, familjen Hedenius, hade en liten helpension av den sort som då inte var sällsynt på gården Almryd, 15 kilometer från Lidköping. Och där fick jag nu i september 1883 resa ned med min syster som introduktör. Den nya omgivningen tog mig snart helt i anspråk då jag förut aldrig haft några riktiga kamrater. Från början blev det den så kallade farbror som fick det starkaste inflytandet över mig. Och genom sin utpräglade kristna karaktär kunde han också sätta märke i mig på ett helt annat sätt än min far hade gjort. Henrik Hedenius var bror till den kände medicineprofessorn Per Hedenius, rektor för Uppsala universitet och farfar till den nuvarande professorn i filosofi. Själv hade Henrik Hedenius ämnat bli präst och hade måste avbryta sina studier för tuberkulos som så småningom inkapslat sig och blivit ofarlig fast han aldrig hade kunnat slippa hostan. Han hade för sin hälsas skull blivit rådd till lantbruk men därtill saknade han praktisk begåvning och så hade han nödgats lämna Almryd på hälftenbruk till en arrendator. För att kunna försörja sig grundade han då en liten skola med några sammanrafsade ungdomar. Farbror Henrik var en lång, mörk och nästan onaturligt mager man som alltid är klädd i gråa, lite gammaldags skurna livrockar utav 50-talets modell och stövlar där det mossbelupna skaften syntes när han satte sig. I Daniel Malmbrink har jag målat honom fullt porträttlikt som prosten Väringsson. Där jag slutar med orden. Det utmärglade dragen med det gråa välklippta hakskägget verkade medeltid och påminde inte så litet om Sankt Franciscus. Hedenius hade en god klassisk och teologisk bildning i 50-talets lågkyrkliga, renläriga stil. Men hade väl knappast haft praktisk användning för sina kunskaper sedan han en gång varit informator hos biskop Bäckmans i Skara. Mycken ro fanns inte för rektorn i skolhemmet Almryd. Två pojkar om 11 och 14 år bodde i hans eget vindsrum i stora byggningen. Och det andra vindsrummet fick en ung flicka dela med hans gamla syster som var ett riktigt original. Jag själv återhänvisades till förmaket med den yngsta, den 10-åriga Anna Kruse, som var tillräckligt liten för att be sin aftonbön högt för mig. Man fick inte ha stora fordringar för att reda sig med denna trångboddhet. Och avgiften för allt sammans, inberäknat undervisning, var också så liten att min far stundom brukade överbetala. Ekonomin skulle nog ha gått bättre ihop om tant Augusta Hedenius hade varit lite mer praktisk och ordentlig. Hon var officersdotter och hennes mor tillhörde släktens silversparre Stjärnsparre från Ågårdens fideikommiss, varav Almryd utgjorde en utgård. Tant Augusta hade fått en 50-talets lyxuppfostran med språk och musik och gav mig undervisning i engelska och handarbeten. Men hennes starkaste intresse var sjukvård. Hennes sårbehandling hade ett stadgat rykte bland ortsbefolkningen som helst ville slippa läkarens ovett när de hade lagt tjockt med spindelväv på såren för att stämma blod. Tant Augusta med sina friska färger i brunt och rött, sin klara röst och sitt kvittrande skratt skulle nog ha passat bättre på en rik herrgård än här, där hon måste få kämpa med fattigdomen och mannens obotliga klenhet. Desto märkligare förföljde då hennes gladlynthet. Men hennes äktenskap var så lyckligt som det kunde bli genom att hennes underlägsenhet gjorde det lätt för henne att obetingat beundra mannen. Med tants undervisning i musiken var det inte mera bevänt än att jag till min mors sal bad att få slippa spela mera. Det var pinsamt nog att höra henne vid morgonbönerna där den högra handen alltid kom ett stycke efter. I franskan var det dock sämst ställt, ty där glömde jag det mesta jag fått genom Klaras utmärkta undervisning och slank sedan in på Wallinska gymnasiet med en blankt underkänd skrivning. Det övriga föll helt och hållet på farbrors lott, och han hade förmåga att väcka min slumrande studiehåg. Det var här jag fick börja latin, matematik och botanik. Vad jag bäst minns från farbrors lektionstimmar är knappast kristendomen, där han till min fasa ville att jag skulle läsa dogmatiken utantill. Däremot älskade jag att det blev introducerad i Fänrik Ståls sägner. Här fick hans humor komma till sin rätt. Och han skrattade så mycket som hans skrälliga hosta kunde tillåta honom. På mig tillämpade han ibland orden om gamla munter. Aldrig ängslig och förlägen, bara hejsan och ur vägen. Han brukade säga att jag hade ett alldeles lyckligt temperament, nämligen det koleriskt sangviniska, som gjorde att jag helt kunde gå upp i vad jag för tillfället sysslade med. Ofta gav han mig lite inblick i filosofi, och min stolthet kände inga gränser när han sa mig att han inte hade haft någon så mottaglig elev sedan han en gång som ung hade läst med Albert Bäckman, Skarabiskopens son. Bäckman hade blivit filosofiedoktor i slutet av 60-talet på en avhandling i dåtidens översvinnliga estetik som farbror också satte i mina händer. Men lika stolt var jag när han kallade mig en tös hela dagen, som han brukade göra när jag hade löst ett matematikproblem till hans belåtenhet. Den första tiden på Almryd när jag saknade pappa brukade jag ibland längta efter att farbror skulle ta mig i knät. Dylika småbarnskänslor fick naturligtvis snart vika för kritik, och när det en gång gällde en ändring av våra rumsförhållanden utbrister jag argsint i min dagbok. När karar får lägga sig i vad som inte angår dem så blir allting tokigt. Jag gör också den anmärkningen att han behandlar oss alla som om vi vore pojkar. Och det passar ju utmärkt för mig, men rakt inte för Mimmi eller Anna, som han gärna kunde vara lite vänligare mot. Att han tyckte bäst om mig var påtagligt. Antingen det nu är för systrarnas eller för min egen skull, tillägger jag resignerat. Vad kamraterna beträffar hade jag knappast så mycket gemensamt med dem, fast vi kom rätt bra överens. Den äldsta var en mycket söt och behaglig göteborgsflicka på 18 år, Jenny. Systerdotter till den kända författaren och kursören, lektor Pelle Ödman, som också besökte Almryd en gång. Vi, som var 2-3 år yngre än hon, ansåg henne först nästan för gammal för oss att umgås med. Men slutligen lärde vi oss överse med hennes ålderdom. Ett par av flickorna hade skickats från sina hem för att fredas för erotiska äventyr. De var nog lite frikostigare på sina skäligen enkla skolflicksupplevelser än jag med min stramare livsföring fann trevligt att höra på. Slutligen fanns där också ett par småpojkar som vi äldre uppfattade dem, fast den ena var bara ett par år yngre än jag. Gustav var en spänslig och benig, gentlemanlik och väluppfostrad pojke, lydande namnet Vippen. Och han och jag kom väl överens även i vilda lekar, för vi var ju ännu barn båda två. Jag har i 40 år ett märke på handen efter en brottning när Gustav tryckte ner mig mot en gardinhållare i salen. Den första tiden tävlade vi att gå på stylter och hoppa på logen, och båda älskade vi råa kolrötter som vi ibland lyckades komma över på något illegalt sätt och sorgfälligt gömde i en halmstack så att kamraterna inte skulle kunna få tag i dem. Den andra gossen var bara 11. En morsgris som beständigt längtade hem och ibland också vädjade till de stora flickornas moderskänslor. För mig var det inte utan sitt pikanteri att så där i en hast bli begåvad med bröder. Men gossarna var ju ännu mindre än flickorna i stånd att ge mig något tankeutbyte. Och det var inte enbart nyttigt för mig att sålunda inta en undantagsställning. Småningom började kamraterna också kalla mig professorn. Och när denna titel slutligen hade blivit officiell 1939 fick jag också motta lyckönskningar från ett par av dem. I en Almerydvisa som jag skrev till en av Pelle Ödmans melodier heter det: på Almeryd finnes en märkvärdig gård där ungdom får vård. Ett hem lite grått både ute och inne, men det gör detsamma för ungdomligt sinne. Vi är ju just inte så sorgsna ändå och bråka så mycket vi möjligtvis får för det gamla. En av husets folk som inte hörde till kamraterna, men ändå befanns värdig att få en egen visa, var farbror Hedenius syster, den omtalade tant Sofie. Vi älskade inte precis den oformliga gamla damen, självisk och fåfäng som hon var, och med en svägerskas avokhet mot tant Augusta. Och när hon ville nära i oss att lille Henrik, som hon sade, mer än en gång hade gråtit hos systern över sin hustrus oordentlighet, då tyckte vi verkligen att lögnen steg över alla breddar. Hon var förresten pittoresk nog att se på i sin rundskurna blåa kappa med ett stort gult parasoll vältat över. Men vi skulle ändå inte velat ha henne bort ur den kaotiska miljö som Almeryd fått ihop. Därtill gav hon oss allt för många anledningar till okynne, både när hon skröt över sin bror professorn och över sin flydda skönhet och dito friare, som vi ungdomar hade mycket svårt att tro på. I synnerhet när hon berättade om en smålandspräst som var enkling och i vars hem hon på äldre dag varit guvernant. Den lille pastorn var så passionerad, hette det. Han sa alltid: Sofie, bli en mor för mina barn, Sofie. För min syster hade hon den största beundran och brukade alltid prisa den dusa Klara, som hon uttryckte sig, på bekostnad av den bryska Lydia. Men på det hela taget höll hon till godo även med mig, som vanligen kallades muntrationsrådet och alltid tycks ha varit på gott humör. För mina litterära prestationer visade hon ett starkt intresse. Och om hon ibland såg mig gå för mig själv, frågade hon alltid: samlar du stoft, lilla Lydia? Hon ville gärna ha det bekvämt. Särskilt minns jag en hemfärd från Lidköping i den otympliga familjedroskan, där hon aldrig kunde få det rymligt tillräckligt för vad hon kallade den tjocka kroppen. Just som vi åkte in på gårdsplanen på Almeryd utbrast hon: oh, den som nu låg i sängen och hade ett halvstopp mjölk i sig. Hennes vänlighet mot mig var för övrigt oförtjänt nog. Hon var katthatare Och jag släppte en gång in en katt till henne när hon var ensam i salen och ställde mig själv utanför dörren för att njuta av hennes jämmer. Det var också jag som skrev nidvisan om Tota Luna. Detta vårt öknamn på henne kom sig av ett latinskt citat om fullmånen, Tota Luna, som hon fått av sin bror professorn, men själv totat till ungefärligen som det föll sig. Det började naturligtvis efter känd förebild med Tota Luna, hon ska ju allting bestyra. I min karaktäristik av samtliga almryddare ger jag dock ett ganska vackert betyg. Jag talar om farbrors människokännedom och tant Sofis ordningssinne och fördomsfrihet. Jenny får heta en verklig krona bland flickor och Mimmi är deltagande och hjälpsam. Sixten är en lugn och godsint liten pojke. Gustav är trofast, kärleksfull och uppriktig och så vidare. Vid genomläsningen av denna, den enda dagbok jag någonsin för, tycker man ovillkorligen att det kunde ha gjort gott med lite äldre pojkar. Som naturligt utlopp för all pubertetsålderns dolda svärmeri. Sommaren 84 som jag tillbrakt i Barkarö var betydligt roligare än följande sommar då jag på egen begäran fick stanna på Almeryd. I Barkarö hade vi den vanliga lilla danstillställningen på min födelsedag och där fanns till och med ett par gymnasister från Strängnäs och Västerås i ljusblå sidenmössor att svärma för. Och där hade vi månskensserenader och sena rodturer på Mälaren där vi sjöng här är liv och lejan i alla tonarter. Under den följande Almerydssommaren uttalar jag i dagboken rent av min längtan efter några, som jag säger, vackra och trevliga gossar. Ett besök hos en av kamraterna i hennes hem, där det vankades ett par dylika, föranleder följande djupsinniga anteckning. När man erhåller smekningar av gossar tränger denna vänlighet djupt in i hjärtat och glömmes aldrig. Under mitt första Almerydår hade vi verkligen besök av ett par gossar, av vilka den ena till och med var från Kunglig Husan. Men att kalla dem vackra var visserligen blankt omöjligt, åtminstone den ena var både rödhårig och fräknig. För övrigt hade ingen av dem varit med när krutet fanns upp. Men i brist på bättre höll jag till godo med deras dyrkan. Med Alvar spelade jag räv om kvällarna, men fann hans uppmärksamhet mer riktat på mig än på spelet, vilket han förklarade med att jag var så lik ett ungdomsporträtt utav Tegnér. Den kärleken höll i sig, för ett par år senare då jag var gymnasist i Stockholm fick jag ett formligt friarbrev, som dock även för min dåtida smak hade väl mycket av kökskammarromantik över sig. Från den rödhårige förvarade jag rätt länge en brevbunt med underskrift Din gosse Ragnar, där han bland annat klagade över att han måste tentera latin. Tant Augusta som hade mina underkläder om han och därför hade en förevändning att gå i mina lådor upptäckte breven och blev förfärad, men jag lät henne lugnt ta dem och var glad att hon inte hade märkt en ask dukcigaretter som jag fått från samma håll. Dem kunde man ju begagna utomhus, dit ingen så kallad paradvakt kunde följa med oss. På detta sätt blev vi naturligtvis mest hänvisade till det flickumgänge vi kunde få i trakten. Och sådant fanns egentligen bara på två håll, i prästgården och på en egendom lite längre bort, Stensholmen. Till den närmaste egendomen, det stora Degeberg, bebodda familjen Nonnen, som hade varit införare av den första lantbruksskolan i Sverige, var inte någonting för oss att fästa oss vid. Vida mera lockande för oss ungdomar var familjen Brulin på Stensholmen. Där fanns två flickor, Sofie Louise, jämnårig med mig, och Anna ett par år yngre. Gossen Herman var bara 8 år, men honom har jag i det följande alltid haft någon förbindelse med, så som den enda barndomsvännen bland mina historikerkamrater. Redan som 9-åring hade han satt ihop en blyertsskriven samling berättelser ur svenska historien av J.O.H. Brulin som fint inbunden stod på faderns bokhylla, och då var det ju helt naturligt att han skulle sluta som arkivråd. Mitt umgänge med familjen Brulin blev min största glädje under vistelsen i Västergötland, och dagboken visar hur besviken både jag och mina kamrater kände oss åt att familjen Hedenius delvis syntes vilja hindra detta umgänge. I alla händelser blev Stensholmen för oss en dans- och teaterskola som säkerligen gjorde vad den kunde för att uppfostra oss till hyfsning. Vid bjudningarna där fick vi lära oss gamla estetiska danser och jag var stolt över att kunna föra i lansierkadrill och dansa kotteljong med invecklade turer. Likaså fick jag beröm för min studentroll i Bäckströms lilla enaktare Evas systrar där min kostym utgjorde en blandning av godsägarens byxor och rättarpojkens konfirmationskavaj. Övergångsåldern är vänskapssvärmeriernas och de psykologiska intressenas period. Då för tiden hade man små kartonger med lösa häften kallade vänner emellan. Där man måste skriva upp både sina älsklingsförfattare och romanhjältar men även sin älsklingsmat och dryck. Jag skrev Topelius, Totila ur en strid om Rom, Karl XII samt ägg och sockerdricka. Kulinariska njutningar som jag då ännu aldrig hade fått mitt lystmäte på. Men så hade vi också en lek som hette Sanning där vi måste tala om för varandra hur vi betraktade varandra. Och inför den sortens sanning kom dagboken väl till pass. Den skulle några av de bästa vännerna få läsa. Och där utgöt jag ibland mina elakheter mot vad jag tyckte var flicksvärmerier och dumheter. När vi först råkades var Sofilus Brulin liksom jag själv en 14-åring med hängande fläta. Fast hennes var lika blond som min var mörk. Hon hade ett mjukt väsen och melankoliska blå ögon och hade redan hunnit med att skriva en liten skolflicksberättelse i engelsk stil. Det är rent otroligt vad en tänkande backfisch, och tänkande måste man ju alltid vara den tiden, kan slösa tid på att gradera och sortera sitt känsloliv. Efter en Stensholmskväll hörde det till att flickorna skulle följa varandra på hemvägen fram och tillbaka med armarna om varandras liv. Ibland gick vi i långa rader som tog upp hela vägens bredd. Men helst gick vi två och två och då hade man ju mera förtroligheter att säga varandra. Dagboken omtalar att jag länge i alla fall hade haft en grundsats att inte för hastigt visa tillgivenhet för främmande personer. Men nu räknade jag efter att jag hade råkat en av flickorna 16 gånger och kunde således med gott samvete återgälda den femtedels vänskap hon gav mig. Rätt ska vara rätt. Den kritik jag fått för egoism och okvinnlighet i den där lekens sanning var inte alldeles förgäves. Åtminstone fick jag snart just i dessa dagar tag på en dikt som såg kvinnligheten från en helt ny synpunkt, nämligen Fritjof Holmgrens något väl fysiologiska dikt till kvinnan. Och snör du midjan smalare tum för tum, i mannens famn du tager dess mindre rum. Det var tydligt att vad han sökte efter var valkyria. Denna höst nalkades emellertid min konfirmation och det skaffade mig en del bekymmer. Först för att jag inte tyckte att jag hade så mycket nytta av konfirmationsläsning i kates och psalmbok som jag kunde så bra förut. Och så hade jag dessutom en del religiösa tvivel. Jag meddelade allt detta till min syster Klara. Och försökte också uppbilda henne till starkare känslor för Sveriges väl och fosterlandet och allt möjligt sådant där grant. I denna dubbelsidiga stämning var det just jag började gå och läsa. Och vi brukade vanligen samlas i ett skolhus där det hände ibland att det blev en smula os så att jag höll på att råka ut för att svimma. Det är mitt starkaste minne i början för den läsningen. Och min läspräst kunde heller aldrig för mig bli den oomtvistliga auktoritet som han vanligen brukar vara. Det berodde inte bara på att min egen far var präst och att jag naturligtvis helst hade velat gå för honom. Men han hörde inte till den sortens personligheter, prosten Granqvist nämligen, som ägnade sig att sätta fantasin ett gång hos ett livligt barn med sinne för allt som lyser och glittrar. Varken hans undervisning eller hans predikningar, som han för övrigt läste från bladet med en lite torr och hes stämma, var i stånd att fängsla ungdom. Sedan har jag desto mer lärt känna honom. Han rörde sig nästan uteslutande med bibliskt uttryckssätt. Men hela detta var en skyddande förklädnad för ett djupt religiöst känsloliv. Han hade för övrigt biktbarn i större antal än en protestantisk präst brukar ha. Detta kanske mest därför att han i rikt mått visste vad lidande vill säga. Han hade gått igenom en taftig och svår ungdom och barndom. Hans dotter, skaldinnan Ida Granqvist, har om sin far sagt icke många ord men mycket kraft. År för år, ja, det för ögat haft. Och det var nog sanning. Prästen passade för övrigt väl ihop med sin kyrka. En liten vitmenad medeltida gråstensbyggnad med ett spästigt spånbeklätt torn. Det hela med apostlar i ärevördiga skägg, alla 1600-talspräster, föreföll mig visserligen lite gyttrigt och skräpigt. Men allt mer och mer lärde jag mig trivas i denna miljö. Och när konfirmationen kom, så kom jag också allt mer underfund med vad prosten Granqvist var för en personlighet. Och när kyrkan var klädd i grönt och vi själva i svart, kan jag inte minnas mig ha haft en enda inre protest kvar mot den högtidliga akten. Fastän den då för tiden mynnade ut i några ytterst sällan hållna löften. Midsommaren 1920 gjorde jag en cykeltur åt det där hållet. Och då kände jag mig tacksam för att jag inte hade blivit konfirmerad i en statskyrka eller efter en tids snabbkurs för en modepräst som vid någon badort tar emot inakkorderingar och bildade hem. Ty nu hade jag i behållning någonting mer än alla moderna anpassningsförsök som idag står och imorgon kastas i ugnen. Jag hade i Rackeby fått ett intryck för livet av en tradition som inte förstenats utan ännu kan rymma något av verkligt liv.